Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. På andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Återigen, Lovisa, så poddar vi snortidigt. Jag tycker inte att det här ska bli en vana. Jag har ju knappt gnuggat sömnen ur ögonen. Nu förstår jag att det är många av våra lyssnare som älskar att träna på morgonen. För jag vet att det är många av er som morgontränar. Det är ju inte riktigt min grej. Jag behöver ju 2 timmar, 17 koppar kaffe innan jag ens kan börja tänka på att använda hjärnan till någonting.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Ja, men vad är det här med människors generella julstress? Att få in allting som ska vara klart före jul och dessutom kommer med så här kort framförhållning, så att jag hamnar i en rävsax, i en fälla. Jag har ingen julstress, men ändå så är det så att jag liksom dras med i alla andras agenda.
Men vad är det som ska vara klart? Jag förstår inte.
Livet. Livet, Jessica.
Ja, det blir aldrig klart. Så det kan man bara släppa med en gång. Nej, men alltså jag förstår ju att man dras med av stress. Jag blir också lite stressad när folk runt omkring så här sista julveckan håller på att stressa runt som dårar. Men jag har slutat med julstress. Jag bara säger, jag hinner väl. Och hinner jag inte så är det väl inte hela världen. Så ja, så tänker jag.
Men betyder det att du är lite grinchen? Alltså att du inte peppar för julen? Eller är det mer så här att det blir som det blir?
Grinchen? Absolut inte. Jag älskar jul. Jag tycker att julen är helt fantastisk. Men jag tänker mer så här, vad kan man stressa för? Alltså vi beställer hem mat. Vi orkar inte stå och laga allting från scratch. Utan vi beställer hem det, så det är i princip färdigt. Man måste göra minimal ansträngning. Julklappar, ja, jag får väl åka iväg en dag och köpa lite julklappar. Hur stressigt kan det vara? Städa, ja, men det är väl bara städa. Jag vet inte, vad är det man ska stressa med? Och folk som stressar så här med jobbgrejer och sånt. Jag tänker mer så här, nu har ju alla olika jobb såklart. Vissa jobb kanske man inte kan sitta med hemma, men jag tänker mer så här, man har ju massa lediga dagar nu i jul. Jag kommer ju ha tid att sitta och jobba under julen om jag känner för det. Men det är kanske det att människor vill vara helt lediga. Alltså stressa för att vara helt ledig, det är ju en motsättning i sig egentligen.
Det är när man har bråttom till yogan för att ligga där och slappna av.
Ja, men precis, lite så. Eller som när man ska på semester och har 1000 grejer att ordna innan. Så att när man väl kommer iväg på semestern, då har man ju pulsen uppe i halsgropen och den bara dunkar, 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 dunkar. Sen tar det hela semestern innan man har hunnit slappna av för att man stressade sig in i semestern. Jag vet inte.
Jag är ju grinchen.
Är du?
Ja, oh, I'm sorry.
Va? Gillar du inte jul?
Nej, får man säga det?
Ja, det är klart man får säga. Herregud, Lovisa. Men egentligen får man säga precis vad som helst, men det där kan väl ingen bry sig om.
Och om jag fick bestämma så skulle julen inte vara så som julen är. Alltså jag har noll behov av att fira jul så som de flesta firar jul. Men nu lever ju inte jag solo som en liten planet, utan jag måste ju förhålla mig till massa andra människor, och jag har fått min vilja igenom ganska många år på hur vi ska fira jul. ganska icke-traditionellt. Men i år så har båda mina barn och Hans, de har liksom, jag tror nästan att de har så här gaddat ihop sig i ett team, så att jag har fått ge efter. Så det kommer bli julgran, julmat, det kommer till och med bli en jultomte som kommer och ringer på dörren klockan 4 med varsin julklapp till barnen. Men nej, jag blir alltid så blödig. Alltså, när det närmar sig jul, då blir jag blödig. Då kan jag kolla på både den så gamla originalet och den här moderna remaken som är typ med Justin Bieber och liknande, med We Are The World. Du vet, när alla de här artisterna sjunger, de samlar in pengar för Afrika i originalet. Det är Lionel Richie och Michael Jackson, tror jag, som har skrivit låten. Och sen så i den här remaken, då samlade de in pengar till Haiti. Det är efter den här jordbävningen, om du kommer ihåg. Som,
ja, absolut. Ja.
Och igår så sitter jag, då ska jag visa barnen, för att vi hörde, är det Star FM som typ från 25 november bara kör julsånger. Så då hörde vi den i bilen igår på vägen hem när vi hade varit och spelat paddle. Och barnen undrade vad det var för låt, och jag sitter och bölar bilen, så kommer jag hem, måste visa YouTube-klippen, och barnen bara, alltså vilka är det här ens? Jag bara, det är världens största artister och de samlar in pengar. Nej, men jag blir, åh, du vet, i morse, till och med i morse så satt jag och scrollade lite grann på Instagram och klickade runt lite grann, och sen så hamnade jag på det här, vill jag prata med dig, för det, jag tror du har varit, jag höll på att säga att du har varit i Norrland, men du har varit i alla fall där någonstans där det är vinter.
Ja,
eller vinter som gör att det är mycket snö.
Så jag har varit i Jämtland och det har varit det mest fantastiska. Jag älskar det varje sekund. Vi hade sån tur. Jag var uppe och gjorde ett jobb som jag inte kan berätta om ännu, men vi hade sån tur.
Oh, du, för dina hemlisar.
Jag vet. Strålande sol, ganska kallt. Första dagen var det väldigt kallt, då var det så här minus 11-12 grader. Men de andra dagarna var det kanske minus 4. Alltså det var perfekt. Och solen sken, och det är inte alltid man har turen att få se solen ens i Norrland. Men där var den i alla fall uppe några timmar, och man hade ju inte sett den på länge i Stockholm. Så det var helt magiskt. Och så här, mycket snö, vit knastrig snö. Inte sån här slasksnö som vi ofta får i Stockholm, att den faller och så ligger den kvar ett dygn och sen så är det bara brun gegga. Utan den är så krispig, man känner att den kommer att ligga i flera månader. Alltså det var helt magiskt, och det var tyst, och det var helt frisk luft. Och jag bara tänkte så här, varför bor man någon annanstans än i Norrland? Och ibland, jag är ju själv från Norrland så jag får ju lov att säga det, så ibland brukar jag tänka att folk som stannar kvar där, vad tänker de med, tänker jag? Hur kan man vilja ha det livet liksom? Leva så långt ifrån allting. Och nu kan ni inte bli arga på mig, för jag får säga det, för jag är själv från Norrland. Jag har själv flyttat från vildmarken. Men när jag kom upp dit så bara kände jag så här, nej, det är ju vi som är dumma i huvudet. Vad håller vi på med? Vi sitter och tränger ihop oss i någon stad där det är bara stökigt och massa ljud och ingen riktig vinter. Och där sitter vi liksom och stressar och trängs. Och så kan man leva det här livet med massa djur, och det är tyst, och man går upp tidigt på morgonen, sen man lägger sig tid på kvällen, man är ute hela dagarna. Alltså, jag förstår inte varför man inte lever så. Jag skulle få panik efter 3 dagar, jag vet ju det, men jag älskar idén om det. Det var magiskt.
Men det var inte baskethallen du hängde i Jämtland?
Nej, det kan man ju inte göra när man är uppe i Norrland. Jag var ju faktiskt i Åsarna. Och vad gör man i Åsarna om inte åker längdskidor? Så att det har jag bland annat gjort. Och det har jag faktiskt inte gjort på ganska många år. Jag har köpt ett par längdskidor när jag bodde i Norge för några år sedan. Och åkte lite grann där. Och så tog jag med mig dem till Sverige och hade verkligen ambitionen att jag skulle fortsätta åka. Men så har det inte varit så mycket snö. Och när det har varit snö har man liksom missat de dagarna och så. Man får ju verkligen passa på. Så
fort kan du tränga snö, ihop det med alla på Stockholms stadion och köra 400 meters varvet runt?
Ja, eller på Gärdet. Jag jobbade på Gärdet förra året. Där hade man också byggt en liten, liten bana. Ett litet spår. Och där åkte folk runt och trängde. Så jag bara tänkte, det här är ju egentligen inte skidåkning. Det här är något annat, men det är inte skidåkning. Åkning. Alltså, att åka ut där i Åsarna och vara mitt i skogen. Jag var ute en dag och åkte, och fullmånen lyste stor på himlen. Det var helt ensamma i skogen. Det går inte ens att beskriva hur häftigt det var. Det går inte ens att beskriva. Jag blev så sugen på skidor.
Jag misstänkte att det var längdskidor du höll på med där. Eller höll på med, det var det du tittade på. Jag vet inte vad, ja, eftersom jag inte vet så kan jag inte heller spoila någonting. Men jag fattar ju att du håller på med någonting kul. Men apropå då snö och längdskidor och att vara blödig.
Ja.
Jag vet inte om du har koll på det här, men det finns en tjej som heter Filippa Lindman. Och hon är längdskidåkare och hon är, jag tror att hon är 22 år gammal. Hon är strax över 20, så det är liksom en ganska så ung tjej. Hon ligger liksom generationen nedanför Charlotte Kalla, kan man säga. Och hon la ut på sin Instagram, och det var det här jag blev så blödig över, så nu på morgonen så har det rullat en tår. Hon fick en stroke för 2 månader sedan. Hon är alltså juniorlandslagsåkare, längdskidåkare, duktig, lovande. Hon hade varit och spelat fotboll på kvällen. Hon gör sådär som du gör. Man spelar så här 21-22 en vardagkväll. Liksom, inte den glammigaste träningstiden kanske. Kommer hem, ställer sig i duschen. Hon gör som jag, det som Hans blir irriterad på mig, nämligen har med sig mobiltelefonen in i badrummet. Och det var väl tur det, för när hon skulle vrida av duschkranen så har hon ingen känsel.
Jamen.
Hon hamnar på golvet, kan inte öppna dörren, kan inte ta sig ut, får ringa. Jag tror att hon ringde sin pappa först. Räddningstjänsten fick komma. Det var en inbrottssäker dörr, så de kunde inte så här bryta upp den, utan de fick så här montera loss hela dörren från betongen.
Oj.
Och hon, det här är så märkligt, jag själv skulle nog aldrig, om jag i min hjärna så här skulle börja så här rodda vad är det som har hänt. Hon först tänkte hon så här, ja, men jag kanske har ätit för lite. Det har kanske gått för lång tid sedan jag käkade. Så att hon skulle ta sig ut i köket, men klarade inte det. Men sen så säger hon till ambulanspersonalen när hon kommer, jag tror att jag har fått en stroke, 22 år gammal.
Nej men gud, det skulle man ju aldrig, man skulle aldrig tänka tanken, tror jag. När man är 22. Alltså,
fruktansvärt. Och det har gått nu 2 månader från att det här hände. Som jag förstod det så har de fått tillbaka känslan på ena sidan typ på kvällen. Och sen 2, 3, 4 dagar senare så hade hon ett bakslag. Och sen la hon ut på sin Instagram nu. Dels då ett filmklipp från sjukhuset. Hon hamnar på strokeavdelningen. Vilket jag så tänker med, så här, ska jag måla upp en strokeavdelning, och då tänker jag så att det är väldigt mycket gamla människor, och sen så ligger en 22-årig elitidrottare där. Du vet, hon får så använda sin högerarm för att lyfta upp vänsterarmen på rullatorn. Alltså mitt hjärta, det bara högg till.
Ja, gud vad.
Och sen nu har hon lagt upp på Instagram när hon för första gången åker skidor, längdskidor. Sen den här händelsen för 2 månader sedan. Alltså,
Nej men vad fruktansvärt.
Och hon sa det i en intervju, för då började jag, här var ju tvungen att läsa på mer om. Då sa hon det i intervjun, alla mina kompisar håller på formtoppar, de tränar som tusan, och jag är tacksam över att jag kan börja använda min kropp på riktigt, du vet. Och så är det snart jul och allting bara sköljer över mig. Apropå Grinchen, det blir mer så här, ja, men att vara tacksam för det man har. Och Filippa Lindman, herregud.
Men gillar du inte julen för att du blir så berörd? Eller vad är grejen? Jag förstår inte, Lovisa.
Nej. Det handlar kanske om perspektiv. Det kanske var därför som Filippas skidtag när hon stakade där på stadion, att det så här griper tag om mig. Men jag tror att det kommer från dels min uppväxt, att jag inte tyckte att jularna var särskilt bra. Och sen blir skilsmässobarn, och då blir ju jular för många skilsmässobarn ännu värre.
Ja.
Och till att liksom försökt hitta ett julfirande som vuxen som är så här rimligt. Så det i kombination med att ha perspektiv på saker och ting. Alltså människor som har det fruktansvärt. Så många människor som skulle vilja fira jul som inte kan göra det. Människor som är ensamma. Du vet, jag håller på att börja älta.
du vet, nu var det Musikhjälpen i december. Ja. Och du vet, jag skickar ju pengar åt alla de här bössorna. Jag skickar pengar till Giving People. Jag har håller på med UNICEF. Du vet, jag skickar så jag håller på och lägger ska liksom jag måste så här, jag kan liksom inte rättfärdiga det hamnade så här med Black Friday, Cyber Monday och sen så kommer de här Musikhjälpen insamlingarna och sen så ska alla köpa jättemycket julklappar och så är det hur mycket Sara stress kring det. Så att perspektiv inte har varit så trevligt att fira jul och sen gillar inte jag när man har så mycket förväntningar på någonting. Att det ska bli så trevligt, att det ska bli så bra. Du och jag har pratat om de här, de spontana festerna är de bästa festerna. Mm. Att när man bygger upp så mycket förväntningar till en viss dag och sen att det sällan blir så bra när man väl är där som man har tänkt att det skulle bli. Så du vet, det är så himla komplext. Och jag kan nästan be om ursäkt till barnen för att jag är Grinchen. De har så här räknat på hur länge de ska vänta med att ta fram julgranen eller ta fram och köpa en julgran för att den inte ska stå hemma för länge så att jag skulle bli irriterad.
Men vet du vad? Jag förstår dig absolut och julen är ju komplicerad på så sätt. Men tänk på vad du skickar med ungarna. Tänk på hur det kommer bli för dem när de är vuxna. Hur vill du att de ska känna kring julen? Du vill ju inte att de ska behöva känna dåligt samvete för att de vill få fira jul.
Nej.
Där måste du lite grann backa från dig själv, känner jag.
Det är väl det jag har gjort det här året. Alltså då har jag det är då jag låter dem gå all in. De ska få ta fram vad är det vi har 3 kartonger med julprydnader och grejer. Alltså de får gå bananas och jag biter mig i tungan och jag skulle ju vilja att de får med sig julminnen som är positiva. Men jag har liksom inte riktigt det själv. Så att jag tror att det är det liksom. Jag bär med mig mina egna trauman.
Ja, men jag förstår det. Men tänk liksom, vad vill jag skicka med dem? Hur vill du att de ska känna? Vill du att de ska ha samma känsla kring julen som du när de blev vuxna? Det vill du ju inte såklart. Så bit ihop. Det är mitt råd.
Ja, jo, men det ska jag göra. Det ska jag. Jag är jätteglad för att för första gången på väldigt länge så ska min mamma vara ledig på jul. Hon har de senaste i alla fall 10-12 åren alltid jobbat på julafton. Hon jobbar på socialjouren. Och det är också, det blir så här förstärkning. Du vet, de utryckningarna som socialjouren får göra på julafton. Nej,
ja.
Men alltså,
ja, nej, usch. Ja,
nu ska hon börja jobba 2 på natten det här året. Så hon ska fira jul med oss. Hon ska komma hem till oss. Vi ska bjuda henne på julmat. Vi ska pyssla om henne. Jag ska ge mamma en julklapp. Det brukar jag inte göra för att hon, det är så taskigt. Fyller man år i början på december, då får man liksom nöja sig med 1% den månaden. Men jag ska ge henne biobesök. Min mamma och jag, det här är jätteovanligt, vi ska gå på bio och se Ring mamma.
Ja, vad kul.
Ja, och det är också så här, min mamma och jag gör inte så mycket grejer, bara hon och jag. Hon är väldigt mycket mormor. Det är hon jättebra på. Men hon och jag gör sällan grejer, bara hon och jag. Utan då är det ofta att barnen är med. Och jag har redan sett Ring mamma på bio en gång. Och tyckte den var så bra. Och jag satt och tänkte hela tiden, den här vill jag se med min mamma. Den här vill jag se med min mamma. Så det ska hon få i julklapp av mig. Hon ska få ett biobesök. Och så tänkte jag att vi kanske skulle träna lite innan, om hon vill. Hon har nämligen börjat träna med PT.
Nej, men, gud vad roligt.
Ja, så det ser jag fram emot. Och jag ser jättemycket fram emot jullov. Jag ser jättemycket fram emot att åka snow racer med barn. Jag gillar de här grejerna runt omkring. Men Jessica, en fråga. Hur firar man jul när man som ni har 3 barn med lite blandade familjekonstellationer? Du ska vara lite ledig. Har ni alla barnen hemma på julafton hos er i Bromma?
Men vi har hittat ett jättebra sätt att få det där att funka. Så att jag har de stora barnen varannan jul och vartannat nyår. Och det betyder att jag har alla barn den här julen. Och nästa år så är de med mig runt nyår. Och då brukar vi resa bort runt nyår ofta. så har vi gjort det till att vi passar på liksom, när ungarna är hemma och då åker vi bort och firar nyår någonstans. Ofta reser vi med kompisar och så till något varmt ställe kanske. Men i år är alla barn här och Patriks föräldrar kommer hit också, för de kör samma sak, de kör vartannat år med Patrik, vartannat år med Patriks syrra. Så det har också hunnit bli tradition, så att det känns helt okomplicerat. Och jag tycker om att vara hemma på julen. En del gillar ju att resa bort och skita liksom mycket i julen så, men jag älskar att vara hemma. Jag tycker att julen är den är liksom ett ljus i mörkret som den svenska vintern är. Det är därför jag njuter av december. Jag älskar december och tänker bara så här, nu ska jag bara njuta varje dag här. För det är så mycket ljus, folk pyntar, det lyser i alla fönster, julsånger överallt. Jag blir lycklig av det. För sen vet jag att januari och februari är så otroligt deppiga och det är långt till vår. Så att jag tänker att december får liksom vara någon slags injektion. Så där, vi har ju helt olika känslor kring det, du och jag, uppenbarligen. Nej, så att vi ska vara hemma och fira väldigt traditionellt och väldigt stillsamt, helt enkelt. Inga konstigheter.
Vet du vad jag kom på nu, apropå dina, alltså Patriks föräldrar?
Nej.
Nej, jag har glömt att berätta en sak.
Jaha, vad nu? Har du stött på Patriks föräldrar på gymmet också, eller vad är det frågan om?
Nästan. Jag var och föreläste för Lärarförbundet i Stenungsund. Det var ju sent i höstas. Och då hade de gått ihop, tre stycken lärarförbund, och gått ihop och så bjöd de in mig till en föreläsning och så fick alla deras medlemmar komma och lyssna. Och sen så fanns det några platser kvar i den här jättestora föreläsningssalen. Det används också som bio för övrigt. Jag pratade med en av tjejerna som jobbade där på Kulturhuset, tror jag, någon liknande Kulturhuset. Och då berättade hon, ja, vi ska ha Baxters film, vi ska visa Sune Bestman här. Så det är så här roligt att biofilmer visas på samma ställe där jag föreläser. Men de här platserna som man då kunde, som allmänheten fick boka, och då var det jätteblandat. Det var allt från PT online-klienter som kom till, ja, men helt, jag höll på att säga, helt vanliga människor. Men sen var det två stycken tjejer som hade åkt från Göteborg och som kom fram till mig, som berättade att de två jobbar tillsammans med Patriks pappa. Och nu kanske inte kan säga vad han jobbar med, för man vill inte hänga ut folks yrken.
Men han var polis, i alla fall väldigt, inga konstigheter.
Bra, tack. Ja. Den tog du. Ja. Och jag skulle precis säga att det är ett väldigt coolt yrke, för jag är ju väldigt impade av poliser. Polis har ju varit mitt drömyrke många år. Det kommer vara det hela vägen fram till att jag dör.
Ja, jag älskar också det poliserna gör. Jag är så impad. Jag skulle aldrig våga. Alltså, ta de riskerna och göra det jobbet och för den i sammanhanget lilla pengen. Alltså, jag förstår inte att poliser inte får mer i lön. Det är sinnessjukt. Jäklar vilket jobb de gör. Speciellt idag, känns det som.
Men det är inte uniformen du går igång på, utan det är insatsen? Nej,
ja, insatsen. Att man brinner så mycket för att samhället ska må bra. Alltså för att göra en insats för samhället. Jag tycker det är häftigt. Och att man, nu är inte Patriks pappa, hans mamma är också polis, men de är ju inte ute på fältet på det sättet. De har lite andra roller så. Men ändå att man går till jobbet och riskerar livet varje dag. Det är, jag vet inte, det är så beundransvärt tycker jag.
Och i träningsbranschen, där träffar alltså många av oss som jobbar med träning, vi träffar ju väldigt mycket poliser, för att många poliser tycker om att träna och är tvungna att träna för att kunna göra sitt jobb. Men också, ja, många som håller på och söker till polishögskolorna och liknande. Och jag kan säga att de här tjejerna som jag möter, som har jobbat som polis i några år, som har skaffat familj. Jag vet inte om det är en grej, det är ju kanske alla branscher, men man träffar någon på jobbet, va? Och så blir det barn. Och sen så är man liksom två poliser och så har man familj. Och Nej, men alltså de här, det är säkert så med killarna också, men det är framförallt tjejerna som jag möter. De är så fruktansvärt coola. Och de kanske inte ser så mycket ut för världen när de kommer i träningskläder. Det är det som är lite häftigt med träningskläder, tycker jag. Att man liksom inte vet vad man jobbar med. Och någon är lärare och någon är polis och någon annan är kirurg. Alltså det är så häftigt att man blir liksom lite så här, avklädd när man har träningskläder på sig. Men sen... Det finns någonting i klippet, i blicken, och det finns någonting i så här, men när de väl börjar köra igång, om vi kör något sånt här lite tuffare träningspass och jag ser så här, det här är någon som jädrar vilket. Jag blir ju alltid imponerad av kvinnliga poliser, men som du säger, jag är lite för blödig än en gång för att vara polis. Jag skulle vilja ta hem alla människor hem till mig. Det har jag liksom hamnat i. Nu ska jag bli... Jag ska bli fosterhem om några år. Alltså du vet, jag skulle aldrig kunna lämna jobbet på jobbet. Men det var det jag skulle komma fram till, att de här två tjejerna som var på föreläsningen i Stenungsund, de lyssnar på träningspodden och de jobbar tillsammans med Patriks pappa. Och det var så himla kul att det blev så här lite våran icebreaker. Det var väldigt roligt. Jag kom på att jag glömde berätta det här för dig. De var också väldigt vältränade, de här två tjejerna. Det såg man genom, trots människokläderna så såg man att det fanns väldigt mycket muskler där under skjortan.
Då känner man sig trygg när poliserna är vältränade. Det tycker jag känns väldigt bra.
Jag tror de kan bära iväg med en när man inte sköter sig på stan.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... Sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en ja, men en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
När vi ändå pratar om släktkopplingar och PT och hit och dit. Du, min syrra som vi pratade om i några avsnitt tidigare, hon har ju börjat träna nu med din PT.
Vi hängde ut den där kraftigt i träningsbåden, stackare.
Ja, jag vet, men hon skrattar åt det bara, så det var lugnt, det var ingen fara. Men hon har ju blivit bitten by the bug, om man säger så. Alltså hon har blivit besatt av styrketräna.
Hon har fått ett virus.
Ja, men hon är inte klok. Jag tror att hon kör med din PT 2 gånger i veckan. Och sen kör hon själv också. Så hon skickade en bild till mig häromdagen. Och jag trodde inte det var sant. Hon bara, jag och Jenny, vi säger alltid till Patrik och hennes man Anders då, att vi har så lätt för att bygga muskler. Och de bara skrattar åt oss. Och Patrik bara skrattar åt mig. Han bara, ja. Det där är ju bara trams liksom. Det har du inte alls det. Jag bara, jo. Alltså jag bygger muskler så lätt. Jag kollar på en hantel och jag får en muskel. Punkt slut. Så det är inte säkert att jag blir den starkaste. Men jag har väldigt lätt för att bygga muskler. Och så skickar Jenny en bild till mig där hon står med och spänner armen framför en spegel och har bara värsta jäkla muskliga armen. Jag har aldrig sett på maken.
Kanon!
Hon har inte tränat sedan hon var tonåring typ. Och det var helt sinnes. Hon bara, vad var det jag sa? Vi har gener för att bygga muskler. Jag bara, oh yes. Alltså hon har blivit galen. Kom och sluta med att hon blev bodybuilder, Louisa. Från 0 till 100.
Men är det er pappas gener som det här kommer ifrån? Eller finns det någon annan i släkten som ni tror att ni har blivit, som ni har fått just den där lilla genbanken av?
Nej, men jag tror både mamma och pappa. För båda de var ju idrottare på ganska hög nivå. Så att jag tror att det kommer från båda sidor egentligen, faktiskt. Och min morfar var ju också otroligt... Han var ju otroligt stark. Han var ju ingen bodybuilder direkt. Men hans pappa snackas det om fortfarande som att han var typ starka Adolf. Där uppe runt i Pitetrakten där han bodde. Och en av historierna som går runt honom var att han köpte ett skåp 2 mil bort. Ett stort tungt skåp. Sen bar han det på huvudet hem 2 mil utan problem. Det är liksom en sån där vandringssägen som går om min morfars pappa. Så det är kanske därifrån det kom.
Och du, Jessica, beställer hem matkassarna på nätet som levereras till dörren.
Ja, börjar man bli skrultig och få ont i nacken, så vad fan ska man göra liksom? Nej, det är med tiden och stressen. Men du, jag är dessutom, det är många som har frågat på Instagram och så här om min julbootcamp. För du la ju upp också att du blev sugen på att köra lite bootcamp här över julen. Och jag har ju inte lagt upp det någonstans i text, utan vi pratade bara om det i förra avsnittet.
Vad kan jag läsa mer om Jessicas julbootcamp?
Jag vet, jättekul. Och nu känner jag bara så här, vi får se hur det blir med bootcampen, för att jag blir ju aldrig frisk. Jag har ju fått någon slags, jag vet inte om jag har fått influensa eller vad det är, men jag blir aldrig frisk. Jag har liksom feber som kommer och går, huvudvärk, snuva, hosta. Jag blir inte frisk, helt enkelt. Så att,
du fick tips om att du skulle ha vitlök i öronen.
Ja, men det var det sjukaste tipset någonsin. Men jag är beredd att testa. Jag är beredd att testa allt nu, för att jag börjar bli förtvivlad över att ingenting händer med min sjukdom. Jag blir inte frisk. Jaja. Så vi får se hur det går med min bootcamp. Men kör på ni bara. Jag hakar på sen när jag är frisk igen, så att det är lugnt. Inga problem.
Nej, men jag hade faktiskt inte tänkt så långt fram. Jag har haft mina så här, jobbdelmål under hösten. Det vet ju du, att jag liksom till och med så hade så här, fast datum när jag skulle vara klar med ett jättestort projekt, och att jag så här, visste så här, men det här är inte för all framtid som jag jobbar så här mycket som jag gör just nu. Och sen har jag liksom haft en efter sen jag kom hem från Thailand, så har jag haft en liksom en jobbperiodisering. Det har liksom blivit, var inte så särskilt genomtänkt periodisering jobbmässigt, utan det blev liksom som kluster. Och nu har jag, det här avsnittet släpps ju på en fredag, och dagen efter då på lördagen, då har jag min sista jobbgrej. Då ska jag träffa 9, det är 9 tjejer, och sen är det jag och min kollega Karin. Vi ska ha en halvdag med maxning i gymmet.
Alltså, kul.
Man får komma, man bokar plats, och sen så har vi träffat alla de här tjejerna förut, så vi har liksom tränat med dem, så vi vet vad de har för, vi vet vad de kan, för att det är vi som har sagt det till dem. Och sen så får de testa att maxa med det som vi kallar för så ett maxningsprotokoll, där man, det är lite matte, man liksom räknar ut i förväg vilka vikter man ska jobba upp, och sen så får man testa att göra liksom det som är det tyngsta man kan just idag. Och bänkpress, marklyft och knäböj ska de få maxa i. De får välja själva vilka varianter, så någon kommer säkert maxa i searcher squat, som är en knäböj när man har stången i armvecken. Alltså riktigt sån här, det är en frontböj, men där man slipper ha stången på handlederna, eller att de belastar handlederna. Du vet, när frontböjen som du gör, ja, när stången det. Ligger framme vid axlarna. Nu lägger man stången i armvecket. Man kan liksom välja vilken knäböjsvariant man vill. Det är många som tycker att det är läskigt att ha stången uppe bak på vid skulderbladen. Men det blir mitt sista så här, jobbgrej där jag måste, det här måste finnas på plats. Så jobbar jag jättemycket med data. Jag kommer jobba hela julen. Men jag hade inte liksom reflekterat över hur mycket tid jag faktiskt kommer ha till att träna, och vad jag skulle vilja göra av den tiden på som jullovet. Jag tror vi räknade ut att barnen skulle ha 19 dagars jullov i år. De här på Södermalm, så slutade de igår när det här avsnittet släpps. Så jag blev lite inspirerad av dig. Så jag tänkte så här, först när du sa det så bara, oj, men gud, ja, den perioden kom ju också. Och sen har jag liksom tänkt lite grann, 4-5 dagar. Och sen har jag så här känt att, gud vad kul, jag kommer inte göra som du planerar, 2 pass om dagen. Men jag kommer ändå träna lite mer än vad jag brukar. Så från 4-5 pass så kanske jag kör 5-6-7 pass, fast väldigt varierat. Jag kommer liksom inte räkna snow racer som ett träningspass. Alltså att det är klart att det är jobbigt att dra barnen upp för backen, men liksom inte riktigt så, utan mer så här, gå på gruppträning, köra själv, styrketräna och springa. Så jag ska träna väldigt varierat, själv, i grupp, inomhus, utomhus. Och eftersom jag räknar med att min återhämtning kommer vara väldigt bra, eftersom jag inte har några andra åtaganden, så tror jag att jag faktiskt kan tillgodogöra mig 6-7 träningspass, i alla fall under 2 veckor på raken. Det är ju återhämtningen som annars är det kluriga för mig och för de flesta vanliga människor. Att man inte äter tillräckligt mycket, man sover inte tillräckligt bra, man stressar för mycket. Så att liksom, fler träningspass ger inte mer resultat. Men nu när jag tar bort massa andra grejer, då tänker jag så att jag kommer nog kanske kunna hämta hem i alla fall 2 riktigt bra träningsveckor nu på jullovet. Så att det var 100% tack vare dig, Jessica. Jag blev så inspirerad. Så det, jag vill credda dig för den lilla tanken du väckte hos mig.
Men jag, då säger jag varsågod för inspo. Hoppas nu att jag också blir frisk så att jag kan vara med på den här julbootcampen. Alltså jag har sett fram emot det så mycket, att äntligen få tid till att göra de här fysiska grejerna, bygga upp lite grann som jag inte hinner med under hösten, när jag helst vill ju jag börja spela basket, och nu har jag börjat rida också och så. Och då hinns det inte, de andra passen får inte riktigt alltid plats, för jag märker att återhämtningen blir för kort och att det blir lite mycket att köra både styrketräning och basket samma dag, eller löpning och basket samma dag, för då är jag jättetrött i benen och de kommer liksom inte i kapp. Så att jag tänkte att nu, här är min uppbyggnadsperiod på vad det nu blir, nästan 3 veckor. Men vad händer då? Nej, feberskrället, det släpper inte taget. Jag blir tokig. Men vet du vad, Lovisa? Igår så satt jag och tittade på tv. Jag låg i sängen mest hela dagen för att jag var helt förstörd och febrig. Men då hamnade jag på ett program som handlar om 4 helt vanliga människor som gjorde en svensk klassiker. Det var ju ganska kul att se på. Jag fastnade ju i det där. Jag tyckte det var rätt fascinerande. Och då var det 2 av dem som första gången de åkte Vasaloppet inte klarade det. Så att de skulle ju då ge det ett försök till. Och man fick inte se i programmet hur det gick på deras andra försök och så. Men så här års så är det ju många som nu börjar då ladda för en svensk klassiker. Och de allra flesta börjar ju med Vasaloppet. För Vasaloppet är först på året helt enkelt. Och jag tror att du hade fått in en fråga om skidåkning. Eller vi har fått in det, eller hur?
Ja, vi har fått in en jätteintressant lyssnarfråga. Den är inte för det långa, långa Vasaloppet. Har du kört Vasaloppet eller öppet spår, Jessica?
Nej, men jag vill. Någon gång i livet så ska jag köra Vasaloppet. Det är bara så. Jag vet inte riktigt när. Jag vill gärna hinna träna lite. För att jag kände det när jag åkte skidor nu i veckan i Åsarna. Att det tar ändå... Man behöver några mil i kroppen för att det ska funka. Jag hade en kompis som åkte förra året som inte hade tränat en enda gång. Han fick ju bryta. Han klarade ju inte loppet. Så att jag tror att om det ska bli en trevlig upplevelse så ska man hinna träna lite grann. Men någon gång ska jag göra det. Har du åkt det?
Jag har åkt öppet spår och precis som alla andra knasiga grejer jag gör så hade jag ju förberett mig alldeles för lite. Jag tror att jag hade åkt 5 kilometer den säsongen innan loppet.
Fy fan, alltså, vilken lallare du är alltså.
Ja, men alltså, jag ber om ursäkt. Och det känns så här, det känns orespektfullt att inte förbereda sig. Alltså vi har pratat om det i träningspodden förut. Det finns inget beundransvärt och kredit i att vara oförberedd och ställa sig på startlinjen.
Nej.
I sån här lopp.
Nej, gör inte det.
Men this is my life, där mitt liv i ett nötskal. Men jag har kört öppet spår. Framförallt för att jag som PT ville veta hur är det att åka öppet spår? Hur känns det? Vad gör det ont någonstans? Hur är andra människor? Det är så mycket lättare att coacha klienter till ett sånt här lopp eller en utmaning när man vet hur det är själv. Så att för mig det var liksom en kul... Nu sätter mina fingerkrokar här i luften. En kul grej att ha gjort. Ingen beundransvärd tid. Men jag har åkt ganska mycket längdskidor. Framförallt i högstadiet åkte jag jättemycket längdskidor. Och det var så här, jättenördigt. Åka iväg på så här längdskidåkningsläge till Orsa och Hascha och Skålsjögården. Jag är ju fortfarande lite nördig skulle jag säga. Men vi var så pass nördiga att vi liksom inte åkte till Åre för att åka ut för när vi skulle hänga tjejkompisarna. Utan vi åkte på längdskidåkningsresa. Men jag har kört öppet spår och... det året när jag körde, det var ett supervarmt år. Det var liksom, det var inte de här krispiga åsarna längdspåren som du pratade om för en stund sedan, utan det var jätteslaskigt. Det var liksom ganska många plusgrader och det var liksom så här lite, du vet när alla håller på med så här isvaksbad nu och de badar från bryggor. Alltså alla träningsprofiler som jag följer, de håller på med det här vinterbadet.
Ja, lockar varför gör man 0,0. Det? Vad är det? Ja, lockar mig också 0. Vad är grejen? Ska man styla bara att man pallar och badar när det är kallt? Eller vad vill man uppnå?
Nej. Alltså, lite skämtsamt och med glimten i ögat här hemma när jag pratar om det som fenomen. Då hamnar jag i samma tankespår som med andra grejer när det handlar om träning. Nämligen att man ska tukta kroppen, att man ska stå emot sina instinkter, att man ska djupandas, att man... jag hamnar liksom i det segmentet. Sen så tror jag att jag tror på riktigt att de som är helt hooked på vinterbad på det här sättet, som alltså inte håller på med bastu och liknande, utan att man tassar ner till bryggan, klär av sig kläderna, de som är mest avancerade, Monica Björn till exempel, våran kompis, hon kör både med vantar och mössa, och sen så tror jag till och med att hon ibland har några strumpor på Va? Sig. Nej, men det är så mycket gears. Men jag är inte lockad av det. Hans tycker ju om att bada. Han är en sån som gillar och han gillar i alla fall att basta och sen doppa sig. Jag tror inte han skulle liksom tassa ner till Årstaviken och köra ett race nu i december. Men han kan gilla det där lite perversa i vinterbad. Jag hade en kompis, han hade någon grej att han skulle bada ett visst antal dagar på raken. Jag tror inte att det var ett helt år. Jo, kanske det var. Ja, det var i alla fall väldigt länge. Han liksom gick ner med såg till Årstaviken och sågade upp i isen. Nej, men jag lockas inte av det överhuvudtaget. Men vad jag skulle komma fram till... men det var att det var så, när det var så där himla varmt, då blev det ju väldigt blött. Så att jag minns det som att mina fötter blev helt så där vita och skrynkliga, typ som att man legat i badkaret i 8 timmar. Ja. Så att, för att det var ju nästan vatten upp till knäna. Det var liksom så här, oh, nu kommer det en liten sjö. Så fick man liksom åka ner för en liten slänt och sen så fluff, 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 så skvätte vattnet upp på knäna. Så att man blir liksom kall och blöt på ett annat sätt jämfört med när det är den här gnistrande fina längdspåren. Men jag har i alla fall gjort öppet spår och kommer inte göra det igen. Men jag undrar, Jessica, kan du diagonala? Är du liksom trygg med diagonalningen i längdskidåkning? Sitter det i ryggmärgen?
Ja, absolut. Jag har ju åkt mycket när jag var liten, men jag har ju inte åkt, som vuxen har jag inte åkt speciellt mycket. Men jag tror att det är, men sådana där grejer är ju lite grann som att man lär sig cykla. Om man lär sig det när man är liten så är det mycket lättare sen än om jag hade lärt mig som vuxen. Så att jag var lite Bambi så här när jag först ställde mig på skidorna, men det tog ju inte så himla många varv runt där innan jag kände att jag hade lite koll igen. Så att det kan jag absolut.
Vet du vad jag sa till min syster när hon gjorde hela klassiken för några år sedan?
Uh-huh.
Och hon har inte åkt särskilt mycket längdskidor. Men jag sa att det hände så här, försökte liksom ingjuta självförtroende. För att stakningen kan ju de flesta lära sig ganska så snabbt. Och numera så finns det ju till och med stakmaskiner på gymmen som är samma märke som många roddmaskiner. Så att stakningen är ju lätt att lära sig. Sen så kanske inte alltid att den är så effektiv när man tittar på sådana som är självlärda i stakmaskinen. Men man kan ändå ta sig liksom fram. Och då sa jag till henne att, men du Agnes, alltså det är 9 mil. Tro mig, du kommer hinna lära dig åka. Liksom. Men när hon gick i mål så smsade hon mig. Hon bara, du hade fel.
Ja, nej men jag förstår.
Våran lyssnarfråga, den handlar om Tjejvasan, eller snarare Tjejklassiken.
Och hur lång är den då, Tjejklassiken? Jag har inte koll på det riktigt.
Tjejklassiken, eller Tjejvasan, är 3 mil. Så det finns ju tre... om jag inte minns fel nu, kanske jag lägger en liten reservation. Tjejvasan, 3 mil. Kortvasan, 3 mil. Halvvasan, 45 kilometer, och sen öppet spår och Vasaloppet 90 kilometer.
Men gud, det finns ju 700 olika varianter.
Ja, och man säger ju att Vasaloppsveckan, det är Sverige, eller världens mest jämställda idrottsarrangemang. För att jag tror att det är så att det är ungefär 50-50 kvinnor och män som åker i spåren under den veckan. Men det är ju Tjejvasan som jämnar ut statistiken, för att jag tror att det är 88% män i Vasaloppet.
Men det är ju faktiskt coolt. Det är ju roligt att det lockar alla, och det är väl bra att det finns olika alternativ. Men jag undrar bara så här, om man ska göra en klassiker, då måste man väl åka riktiga Vasan. Men sen finns det halvklassiker och damklassiker, och jag vet inte, det finns massa olika alternativ där, eller?
Ja, men alltså det är i Vasaloppet kan man åka, och sen kan man åka öppet spår. Det finns två stycken öppna spår. Så ja. Vasaloppet är en dag, öppet spår en annan dag, och sen öppet spår igen en tredje dag. Men sen kan man också när man kör klassiken köra Engelbrektsloppet.
Jaha, vilket så är man, det då?
Det måste inte vara Vasaloppet.
Aha!
7-9 februari. Över 50 år har mer än 80 000 skidåkare åkt Engelbrektsloppet. Det är ju inte alls lika känt. Men det är både det är en del av svensk klassiker, och sen är det sidningsgrundande till Vasaloppet och Tjejvasan. För det är det som är problemet. Okay. Vill man åka snabbt på Vasaloppet, det riktiga Vasaloppet, då måste man vara ganska så långt fram.
Alltså det är annars så trångt. Är det för mycket folk i vägen, såklart.
Ja. Nu ska vi se. Engelbrektsloppet finns som 30 kilometer, 45 kilometer och 60 kilometer.
Okej, okay. Ja. Men det räknas alltså in i klassiken?
Ja, exakt.
Jaha.
Och jag tror att Engelbrektsloppet är, alltså det är ju det största den största skidtävlingen efter Vasaloppsarrangemanget.
Nej, det hade jag faktiskt ingen aning om. Ja. Men vad var det förresten för fråga vi hade fått?
Jo, skidåkning för nybliven mamma. För 12 veckor sedan blev jag mamma för första gången. Jag följer programmet i Lovisas bok om mammaträning, alltså Lofsans mammaträning, som ju är, nu lägger jag en liten passus här, som ju är träning efter graviditet. Samtidigt som jag så smått har börjat styrketräna armar och ben med hyfsat lätta vikter på gymmet. Vi är några nyblivna mammor med bebisar i samma åldrar som försöker komma igång med träningen igen tillsammans. Nu har vi kommit på att vi vill ha ett utmanande mål för vår träning och blev sugna på att försöka oss på en tjejklassiker. Vår stora fundering är nu dock om när det är lämpligt att pröva skidåkning med tanke på att det är så pass påfrestande för bålen, i vart fall i uppförsbackarna. Förstår att det är svårt att generalisera, men vi är väldigt nyfikna på vad ni tror om våra möjligheter att utmana kroppen, främst bålen, med 3 mils skidåkning i februari. Vi har tränat hyfsat bra innan våra graviditeter, så det känns som vi har en stabil grund ändå. Är det rimligt och lämpligt att sikta på februari 2020 för Tjejvasan, eller ska vi ta den sist istället och börja med cyklingen i juni? Hur hade ni resonerat?
Oj, vad svårt.
Månader i december, 3 månader sen förlossningen. Så
och då blir det ju
5 månader.
Ja, precis. För att om jag tänker tillbaka nu hur det var när jag fick Sam, då började ju jag, han är född i juli, augusti, september, oktober, november. Just det. Jag började nog springa när han var ungefär 3 månader. Du kommer ihåg att jag gick ju ganska långt först. Jag kommer inte ihåg hur många mil jag bestämde att jag skulle gå.
Du hade din gå-challenge.
Ja, precis. Var det 20 mil tror jag, eller om det var 25, som jag var tvungen att gå innan jag fick börja springa. Och det var ju faktiskt jättebra. För att då, det var ju en broms till mig själv, så här, öka inte för fort. För att hjärnan kan ofta mer än vad kroppen klarar av när man precis är nyförlöst. Sen är det ju vissa som genetiskt sett bara liksom snör på sig löparskorna och går ut dagen efter förlossning, men de är nog färre än de som inte gör det, om man säger så. Och sen kommer jag ihåg att jag började spela basket då när han var 4 månader. Och den sortens belastning var ju, det var ju för tidigt för det, för att jag skadade mig på andra träningen. Just
det var
för
då
att,
du fick gjorde hela foten, va?
Ja, precis. Det var ju då jag drog en sena under foten. Och det är ju för att alla ligament och senor och sånt är ju lite mjuka fortfarande efter det här gravidhormonet som man fortfarande har kvar i kroppen. Det har ju inte hunnit gå ur än, man ammar och håller på. Så att man måste ju vara lite försiktig med sådana explosiva grejer. Däremot skidåkning, det har jag inte åkt efter just efter graviditeter. Så att jag har svårt att sätta mig in i hur det känns på, i den nyförlösta kroppen. Men du som expert har ju säkert någon tanke kring det, gissar jag.
Ja, jag började också räkna nu. Jag började räkna på Sixten är född i början på augusti och jag åkte längdskidor i januari efter det.
Ja, vad blir det då? September, oktober, november, december, januari. 5 månader.
Ja, och då hade jag också börjat springa och jag hade styrketränat en del, alltså efter förlossningen. Men jag tränade inte alls särskilt mycket eller särskilt bra under graviditeten. Jag var vältränad när jag blev gravid, tränade väldigt lite under graviditeten och kom igång jättesnabbt med träning efteråt. Jag hade ju en sån snabb återhämtning efter förlossningen med Sixten. Jag, om vi släpper coachrollen och bara jag.
Ja.
Då hade jag inte kunnat köra 3 mil längdskidåkning i januari om Sixten föddes i augusti.
Varför inte? Vad var det som stoppade dig då, skulle du säga?
Såklart, bor i Stockholm och vi har inte tillgång till snö. hade det varit så att snön hade kommit i december och sen hade jag kunnat köra 3 månader längdskidåkning istället för att springa och kanske styrketräna, då hade det nog, men jag minns att det var ett skakiga lite så här att koordinationen inte riktigt sitter, kopplingen mellan överkroppen och underkroppen inte var helt 100. Höfterna lite sådär shaky. Men då var jag ju heller inte van längdskidåkare innan jag blev gravid. Utan då hade jag haft ett längdskidåkningsuppehåll efter då öppet spår som jag körde kanske 2 år tidigare. Så att jag tror att som coach, då är det ju relevant, är man van skidåkare,
ja,
då kan man säkert köra 5-6 månader efter förlossningen 3 mil. Men om man tänker sig att man både ska vara alltså postgravid och dessutom nybörjare, lära sig.
Ja,
det är ju ganska så tufft. Och jag tror att många som vill börja lära sig åka längdskidor som vuxna, man får ju träningsverk, led, alltså det är framförallt höftböjarna och armbågarna och handlederna som har det tufft på skidåkning när man är nybörjare. Man är ju inte jätteeffektiv i tekniken. Så en stockholmare som inte har åkt längdskidor tidigare 5 månader efter förlossningen vill köra Tjejvasan, det skulle jag nog inte säga, jag skulle inte som peppa och heja på det. Men däremot är det någon uppe i åsarna som har skidorna som, det är liksom ett av mina vanliga träningsredskap.
Ja.
Då kan man säkert åka och tycka att det är kul, tycka att det är nice, ha lite roligt med sina kompisar. Men jag tror att motivationen kan man nog bygga upp till att köra Tjejvättern i juni istället. Att ha ett par månader till och faktiskt fokusera på att bygga upp kroppen mer innan man kör det första delmomentet. Så tänker jag som coach.
Ja, men jag håller nog faktiskt med. För jag tänker lite grann på höfterna också. Att höfterna är ju, det tar ganska lång tid tycker jag innan man känner sig helt stabil i höfterna igen. Och det sliter på ganska mycket när man kör skidor faktiskt. Där tror jag att det kan bli ganska jobbigt eller göra ganska ont eller att man till och med kan bli skadad. Och sen upptäckte jag det också när man inte har kört på ett tag. Precis som du säger, att man är absolut inte effektiv i hur man använder sin energi och sin kropp och sina muskler och sin styrka, utan man spänner sig, jag i alla fall gjorde det, och jag tror att det är ganska vanligt, man spänner sig liksom i varje stavtag, varje grej man gör känns lite jobbig för att man inte riktigt vet hur man ska använda musklerna och hur man ska få en effektiv rörelse. Så att jag håller nog med dig där faktiskt. Jag hade satsat i sånt fall på Tjejvättern som första grej och sparat skidåkningen till sist, tror jag. Och det är väl jättebra att börja med Tjejvasan. Det känns väl superlämpligt. Tjejvättern. Det känns väl som en jättebra grej. Då får man köra mycket cykling och så. Det är ju perfekt på vintern, kan man sitta på gymmet och trampa på.
Ja, men exakt. Då kan man faktiskt ta fram en iPad, sätta på en serie och sen så trampa lite intervaller. Generellt så klassas längdskidåkning som en väldigt skonsam träningsform. Både när man är gravid men också liksom för motionärer. Det är väldigt många som inte kan springa för att det är ont i knäna och så vidare, eller ont i höfterna. Men att skidåkningen funkar väldigt bra. Så generellt sett är ju längdskidåkning en skonsam träningsform. Men det är just det här att man ska in i ett lopp. Det är förbestämt hur lång sträcka man ska köra. Man kanske blir stressad över att det kommer folk bakifrån i backarna.
Ja, exakt.
Så att det är nog mer liksom det som jag skulle säga är utmaningen än att åka längdskidor generellt. För att ta 5 kilometers rundan i ett elljusspår på längdskidor, det kan ju tvärtom vara så terapeutiskt, så skönt. Frisk luft och liksom få sträcka ut.
Men absolut, och när man får köra långsamt i sin egen takt och kan liksom justera, då behöver man kanske inte åka de längsta gliden, eller vad ska man kalla det?
Jag vill säga steg, men det är ju inte steg man tar när man åker längdskidor. Men du förstår vad jag menar. För varje steg man tar, man kan ta lite kortare tag då. Alltså du behöver ju liksom inte sträcka ut i höftböjen det mesta du kan. Och just det här att det är tävlingsmomentet. För att man blir ju påverkad av att det är ett tävlingsmoment. Och att det är väldigt många människor runt omkring som kanske vill åka i ett annat tempo. Det är klart att man blir det. Alltså det blir ju vem som helst. Det är ju få människor som kan bara, nu ska jag bara lulla runt här och inte alls känner av att det är ett tävling och att det är stressigt runt omkring.
Nej. Så där kan vi sätta punkt. Och apropå då lite snö- och längdskidåkningstema i det här veckans avsnitt av Träningspodden. Jessica, 2 fredagar framöver så är det jullov. Tar Träningspodden jullov?
Nej, men vi tänkte att vi inte skulle göra det i år, eller hur?
Vi kör på, va?
Vi tänkte att vi kör på, ja. Jag tror att vi gör det, helt enkelt. Ni kan behöva också en hand i mörkret när ni ska ut på eran julbootcamp. En hand som trycker på i ryggen. Ja, så att vi kommer att vara med er, helt enkelt, under hela julen. Varje fredag. Det är bara att slå på och lyssna på oss.
Så nästa avsnitt av Träningspodden, det kommer den 27 december. Och Jessica, det är också då som du ska få se tillsammans med dina barn Baxters nya film Sune Bestman.
Ja, det ska bli så kul. Alltså Dylan är framförallt så otroligt pepp. Alltså han är så peppad. Han pratar om det hela tiden. Och vi såg reklam för filmen igår på tv. Oj, 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 han är så peppad. Så att...
Och den har premiär idag. Fredagen den 20 december har Sune Bestman premiär. Så om ni hejar på Träningspodden, då måste ni också gå och köpa biobiljetter till Sune Bestman. Och sen så tycker jag också, eftersom jag ska gå och se Ring mamma med min mamma, då kanske det finns någon annan mamma som man vill ta med sig på en vuxen bio också.
Mysigt ju. Bra tips så här inför julen. Och så gör inte som Lovisa, var inte Grinchen.
förlåt.
Men du, det här är ju det sista vi säger till lyssnarna innan julafton. Så vi får passa på att önska en riktigt god jul till alla Träningspoddens lyssnare.
Ja, god jul. Det ska bli spännande också att se om det är någon annan som hänger på vårat julbootcamp. Ni får skriva till oss på sociala medier.
Precis, vi kan väl ha hashtag julbootcamp.
Oh, roligt, älskar hashtag. Du lyssnar på Sveriges största podd om träning, Träningspodden. Ha en jättefin jul. Svettas, ät julgodis, njut av lediga dagar.
Merry, merry Christmas, we love you. Puss och kram.
Ho, ho, ho.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.